Välkomna hit. Det är trevligt att träffa er igen efter sommaren. Fast vi hade inte riktigt sommar, det vet jag. Men det är skönt att se dig, eller er igen här. Under sommaren när ni hade det här översvämningar och regn och blås och så vidare, så vi var inte här, vi var utomlands. Och to be precise, vi var i Frankrike. Så lite Paris och lite kusten, Marseille, Nice, de här delarna. Men jag hade koll vad som händer i Sverige. Och jag säger, stackars. Men det skulle jag säga att jag var där i kyrkan, armenisk ortodox kyrka förstås, i Marseille. Och prästen där hälsade välkommen oss i Marseille. Och han sa att jag uppskattar att gå runt här istället för att bli på kusten och solar. Han föredrog att komma till kyrkan och be med oss och lyssna på predikan. Jag uppskattar er närvaro här. Det är inte sol och ingen som solar på stranden, men ändå. Jag uppskattar er närvaro här i kyrkan här och nu. Ja, nu är det dags att predika. Ingmar har redan läst texten, så jag ska predika om samma text. Paulus brevet, första Korinterbrevet. Och det handlar om de här konflikterna i församlingen, alltså där i Korint. För att beskriva den kristna kyrkans sammanhållning så är det vanligt att använda ett slagord som säger: Kristus är inte splittrad. Och det här slagordet kommer som ett svar till den här frågan som Paulus ställer. Är Kristus delad? Nej, Kristus är inte splittrad, är inte delad. Och den här anmärkningen betonar vikten av värdet av vi som kristna, vi som Kristi efterföljare, måste förenas. Genom det här gemensamma tron som vi har på Kristus. Och textens sammanhang, som sagt, det handlar om konflikten i församlingen i Korint. Och Paulus uppmanar att undvika oenighet och jobba, alltså arbeta och kämpa för att uppnå enighet. Och detta påstående har uppfattats som att alla ärliga och uppriktiga Kristi efterföljare måste ignorera skillnader som finns mellan olika församlingar och istället koncentrera sig på den gemensamma tron. Och även om tanken om Kristi enheten betonas i kristen läran, att vi är en och Kristus är en och så vidare, men det är viktigt att komma ihåg att den enighet som vi pratar om har förändrats så mycket genom åren under historien på grund av olika anledningar, inklusive kulturella skillnader, historiska händelser och teologiska synsätt och praxis. Det är viktigt att förstå att kristendomen, eller själva religionen, är en mångfald eller mångdimensionell religion, varierande religion, på grund av olika tolkningar, olika uppfattningar beroende på vilken samfund eller individer som kulturer som finns. i slutändan beror det på ibland vi politisk färgar religionen. Olika människor upplever att religionen politiseras liksom på olika varierande nivåer och ger varierande effekt. Och det är viktigt för oss som kristna att hitta den här skärningspunkten mellan religion och politik. Är religionen politik? Så vi måste hitta den här skärningspunkten. Egentligen, när vi säger kristendom och när Kristus predikade eller pratade om kristendomen, så fanns det inte varken katolik eller ortodox eller protestant eller evangeliker eller då fanns inte de här. Jesus Kristus pratade inte om det här olika tolkningar eller uppfattningar. Det fanns bara en Gud och Jesus var sonen och heliga anden och Jesus pratade om Guds rikedom och så vidare. Han aldrig pratade om katolikkyrkan eller protestantisk kyrkan eller ortodox kyrkan. Nej. Varifrån kom de? Eller varför kom de? Jag läser och sen fortsätter lite här. Sedan Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och predikade Guds evangelium. Han sa: tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium. När han gick längs Galileiska sjön fick han se Simon och hans bror Andreas kasta ut nät i sjön, för de var fiskare. Jesus sa till dem: följ med mig, så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade de nätet och följde honom. Så när jag pratar om det här olika församlingar, ortodox, katolik, protestant. Om jag tar bara ortodox delen, så det finns hur mycket som helst förgreningar under den här rubriken ortodox. Det finns armenisk ortodox, jag. Det finns katolik, eller det finns rysk ortodox. Det finns grekisk ortodox. Det finns syrisk ortodox. Det finns koptkyrkan i Egypten. Det finns Malabar-församlingen i Indien. Allt de här är ortodoxa, men olika förgreningar under ortodox. Samma gäller katolik. Mycket förgreningar under katolik. Så, när vi pratar om människofiskare, vad innebär att vara människofiskare? Jag hörde inte talas om det. Alltså, jag läste om det, jag vet vad det innebär. Men vi vet att det finns fiskare som fiskar fisk. Men vem är som fiskar människor? Och hur ska vi tolka det här? Att fiska människor, det är att ljuga på människan och ta människan vid sitt sidan. Är det att lura på människan? Att fiska människa. Alltså politiker innan val, de har det här valkampanjen. Och de lovar olika löften. Vi ska göra så här. Samhället behöver bättre vård. Samhället behöver bättre pension. Och så vidare. De lovar. Tills de når deras positioner, ämbete, de sitter på sina stolar och de glömmer bort vad de lovade. Men vi är vana vad de gör. De är alltid så. Så de fiskar människor. De vill att jag, du och du och du ska rösta på dem. De vill våra röster. Så de fiskar oss. Men när en pastor i kyrkan eller en präst i kyrkan försöker fiska människor, är det okej? Med samma princip som politikerna gör. Att bara lova men gör ingenting. Är det okej? Nej. Det är egentligen obegripligt och oacceptabelt. Och den jag pratar om är sanningen. Och jag kan berätta en berättelse som är sant. Det är verkligt. 1915 efter första världskriget. Armenier var offret och vi förlorade 1,5 miljoner människor under det här kriget. 1,5 miljoner mördades. Men det är inte grejen. Jag ska fokusera på något annat. Och armenier, som ni vet, är ortodoxa. Då fanns det inte varken katolik, en armenier som säger att jag är katolik men jag är armenier, eller protestanter. De var bara ortodoxa. Men katolska kyrkan var rikt, så de kom och fiskade människor från ortodoxa kyrkan, tyvärr. Armenier förlorade allt och katolska kyrkan kom och lovade. Okej, kom till oss på söndag på katolska kyrkan och vi lovar att vi ger dig en stor säck vete. Så du har något att äta. Och många som gick där från en kyrka till en annan kyrka bara för att de var hungriga för att få det här säcken. Och kravet var att du ska vara i kyrkan varje söndag. Det går inte att bara en gång du tar säcken och sen hej då. Nej, du ska vara där varje söndag och du ska registrera dig i kyrkan som ny medlem för att få det här säcken. Så fiskar man. Det är oacceptabelt. För att bli mer nu här och nu. Vad sägs om svenska, en präst från Svenska kyrkan kommer och fiskar en och en utav oss. Och sen vi blir tvungna att avveckla det här verksamheten. Eller inte verksamheten, alltså kyrkan, församlingen. Vad sägs om det? Nej, det är oacceptabelt. Men Jesus pratade inte om det här att fiska människor. Det var inte syftet. Syftet var att komma nära till Gud. Att vara brödrar och systrar i samma, alltså i Guds namn. Gud är vår fader och vi är liksom familjemedlemmar, brödrar och systrar. Han pratade om frälsningen som väntar på oss. Att bjuda människor till frälsningen. Inte fiska människor för att öka antalet medlemmar i kyrkan och därmed öka inkomsten i kyrkan. Nej, det var inte syftet. Vilket många gör idag, tyvärr. Ja, slutligen. Vi måste hitta bakomliggande orsaker till det här klyftan som ökar mellan olika församlingar. Och det är liksom en kompetens mellan olika församlingar. Vem ska bli först, störst och så vidare. Vi måste hitta bakomliggande orsaken till det. Eftersom syftet med att bli människofiskare inte är att lura på människor. Utan att komma närmare alltihopa. Som en och samma människan framför Gud. Oavsett vilket folk, vilken nation, vilket språk, vilken kultur har vi. Utan vi är människor framför allt. framför Gud. Gud skapade oss. Vår början är ju samma. Vår slut är ju samma. Oavsett om vi är rika eller fattiga. Oavsett om vi är politiker, kung, president, statsminister eller en vanlig människa. Sluten är ju samma. Så ska vi tänka om människofiskare och försöka sluta konflikter mellan olika församlingar. Eftersom vi är kristna och det finns hur mycket som helst olika religioner som försöker hålla och bli starkare. Varför gör vi inte då? De som samlar pengar nu för att bygga den största moskén i Uppsala, tror jag. De samlade 3 miljoner kronor nu. Och de kommer att bygga en ny moské. Medan vi bryr inte om oss. Vi är kristna. Men vad är jul? Vet inte. Vad är det påsk? Ah, påsk är en röd dag. Okej? Tyvärr är det så. Inte många som vet varför det är stängt på jul eller påsk. Förutom att det är bara röd dag. Och ibland jag har träffat många kristna som är ateister. Va? Kristen men tror inte på Gud. Va? Vi måste fundera på det. Det är viktigt. För fortsättningen. Inte bara här och nu, utan fortsättningen. Ja, tack för att ni har lyssnat.